Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Game on Stocks. Det här är femte avsnittet i ordningen. Vi spelar in den 8 september och jag är Investacus, eller Douglas, som pratar.
Och det är jag, värdeinvesteraren, eller Danne, som pratar.
Yes, en ny vecka, ett nytt nyhets- och frågor blir det inte, för det har vi inte skickat ut. Men vi har så mycket nyheter ändå att prata om. Så, men vi ska ju först såklart prata om våra sponsorer. Främst Börsdata, den underbara tjänst som hjälper oss att göra analys, ta fram siffror fort och som jag ser fler och fler använder. Och även som utvecklas dag för dag för dag. Och helt sjukt att inte priset gått upp. Där har du deflation om någonting.
Verkligen. Och kan vara bra att ha i sin Tinder-profil också. Bredvid Netflix en chill.
Exakt. Börsdata en chill är det nya för alla finanstwittrare där ute på Tinder.
Ja, om man gillar finanstjejer så, eller killar då för den delen, för våra kvinnliga lyssnare, så är ju det faktiskt väldigt hett.
Det är bra att du låter din mamma också inkluderas i våra lyssnare. Det är antagligen andra tjejer.
Ja, hon är en trogen lyssnare. Hon har varit här som dag ett, kan jag säga.
Yeså. Ja, mina föräldrar har inte, för de är så otekniska och det är bara bra.
Ja, de är boomers.
Oh ja. Någon, jag måste komma hem för att någon måste installera en router.
Yay! Ja, de hade inte lyssnat på det ändå. Jag tror inte de gillar det så mycket.
Nej, exakt, så är det.
Min pappa lyssnar faktiskt på podden ibland.
Ja, men vad bra. Så han gick full Wirecard, va?
Ja, precis. Så nu har han slutat lyssna.
Ja, bra.
Men mitt arv är borta.
Ja, exakt. Och till nästa gång så kanske han ska gå Valuation Masterclass så han kan värdera bolaget själv och göra en bättre analys istället för att lyssna på dig då.
Precis. Det tycker jag verkligen han ska göra. Speciellt medan priset är så lågt som det är. För det får man ju kurs för $99 istället för $200 fram till den fjärde. Eller egentligen fram till den 5 oktober. Så ända till slutet av 4 oktober så får man välja Chimoskos för $99. Vi har hittills haft väldigt många som har signat upp sig genom podden. Långt över min förväntan.
Ja.
Det tror jag faktiskt inte.
Nej, det tror jag inte. Eller jag tror inte folk skulle lyssna på så mycket som de har gjort. Men det visar väl att det är en riktigt bra kurs. Det är en riktigt bra tjänst. Och det är jättekul att folk går den. Och vi har fått väldigt mycket glada tillrop. Främst av Niklas Selander på Twitter. Som hade gått den. Och han ville gå flera moduler. Vilket var jättekul. För det planerar jag också göra så fort man får tid. Kursen är riktigt bra. Man får mer smak på den.
Precis, så egentligen, hur gör man en företagsvärdering, diskonterad kassaflödesanalys eller multipelvärdering? Och vad kräver det? Att du gör en rätt prognos, och det kräver att du egentligen vet hur du ska göra prognoser på ett bra sätt. För att allt som krävs för att kunna göra värderingar, så väldigt koncentrerad. Så. Och sen som sagt, full money back guarantee, no questions asked. Det är en person av 70-80-tal som vi har signat upp sig då, som har krävt tillbaka det här. Så att det är väldigt få. En på 80 är ju väldigt lite.
Ja, och den personen har ju bara gjort det för att engelska var lite svårt för dem.
Ja, så jag har ju bara hört folk som är nöjda. Så att interaktiv kurs med pdf-er, exceller och videos där man får egentligen se ungefär som en videoföreläsning då. Mm. Och det är ingen, du kan ta hur lång tid på dig som helst, du kommer alltid ha tillgång till materialet. Normalt pris $200, $99 då mycket på Game of Stocks, eller om man går in på gameofstocks.nu, trycker Valuation Masterclass eller använder länken i poddbeskrivningen.
Mm.
Och sen vill jag bara säga att efter 4 oktober så kommer ju det fortfarande vara en liten rabatt på det. Den kommer kosta $149 då istället för 100, eller 99.
Mm. Men om ni vill vara riktigt värdeinvesterade så ska ni köpa nu.
Precis. Frontrunnare.
Exakt. Så, men då går vi in på nyhetsavsnittet då. Ska vi börja med IPO-marknaden? För det är ju hett här i Sverige, det är hett i USA och det går för fulla muggar.
Verkligen. Det är som du säger, det är ju ganska bra att titta på IPO-marknaden eller börsnoteringsmarknaden för att få en känsla för om börsen går bra eller inte. Det räcker i och för sig bara att kolla på alla index där ute för att se om det går bra eller inte, eller bara på sin portfölj kanske. Men...
Ja, men det är också en väldigt bra indikator för riskaptiten. Alltså index kan gå upp, men riskaptiten kan ju vara inte så hög, eller inte så hög, vilket skulle ändå inte göra att det går upp. Men ser man att alla IPO:er blir fullnoterade, då ser man verkligen att det är verkligen, verkligen hög riskaptit.
Jag kan ju säga så här, ja, för att uttrycka det inte fullt så diplomatiskt, du kan se om det är smart money eller dumb money på något sätt. Alltså det är, när riskaptiten är hög är det ju verkligen, det är bara spekulation där ute. Det är liksom bara kasta pengar på, bara hoppas på att en, ja men teknosälj i princip.
Ja, exakt. Och jag vet inte, Warren Buffett sa ju ett citat som jag riktigt inte håller med om, men jag tror många andra kommer göra. Why would I buy from a person who has had full insight in his company and know completely the 2 to 3 years projections of the company's business to a price which is not which he has decided.
Ja, det är väl lite konstigt. Alltså, för det första, en IPO gör man ju för att få tillgång till kapitalmarknaden. Mm. Man vill börsnoteras, och sen är det väl klart man vill sätta ett vettigt pris på det också.
Ja, exakt. Och jag tycker det missar lite den här delen med att VD:ar och de som säljer där, eller de som har faktiskt haft det, gör det bara av skäl att det kommer vara en övervärderad övervärderad kurs de säljer ut det på. Det behöver inte vara. Det behöver inte vara så ungefär som riskkapital här i Sverige. Det finns ju väldigt dåligt track record på alla riskkapitalbolag i Sverige efter de IPO:ats, men det är lite annat tycker jag, främst i USA, vilka som säljer så att säga. Man vill lämna lite på bordet för man vill ha en lyckad notering, för att både investmentbanken och bolaget själva vill ha ett bra rykte om sig på börsen.
Så är det ju, och det brukar till och med vara så att man vill inte notera, så man tror man kommer ha 2 svåra kvartal och sådär, för att det är nästan en synd. Och att notera så sen en dålig kvartalsrapport direkt efter nästan. Och dessutom brukar man ju även ha en lock-up-period på runt 6 månader, vilket är just 2 kvartalsrapporter.
Ja, eller inte ens 6 månader, du kan ju ha 1 år till 2 år på vissa delar.
Precis, så det är inte så att de kan casha hem hur mycket som helst. De har ju en lock-up-period ofta, och de brukar ju prestera bra. Men man kan ju ändå se att vilket typ av bolag det är snarare, och hur heta de noteringarna blir. Det är väl snarare bolag som kanske inte tjänar pengar alls och så vidare. Mycket förhoppningsbolag och högt värderade egentligen. Så att det finns ju någon poäng med det, att det är klart det finns hypade noteringar där ute. Jag tycker till exempel Pexip, det är min åsikt att den kändes väldigt hypad, och det är liksom egentligen ett bolag som slåss mot giganter.
Alltså det är väldigt hypat bolag, och jag tycker det finns några som säger typ, ah, är det här nya Fortnox? Det är jävligt snabbt att säga det. De har absolut bra kvaliteter, och du har ju en riktigt bra ägare i Creade som har ägt länge. Så att jag har ju tecknat lite i den, förhoppningsvis får man också, antagligen inte. Så att jag gillar vad jag såg, men det finns mycket att bevisa där.
Men vänta, har du Pexip har väl noterat?
Nej, inte Pexip, jag tror det är Exitec.
Nej, okej, okay, men vi kan ju prata om Exitec. Mm. Ja, absolut, Pexip tycker jag i alla fall var hypat och dyrt. För att jag tycker det de gör är ganska enkelt, om jag ska vara ärlig. Och jag förstår inte varför de ska konkurrera mot giganter som Zoom och Microsoft och Google. Och, det är lite läskigt.
Ja.
Och de är inte lönsamma och så vidare. Men om vi pratar om Exitec då, du kanske kan köra en hisspitch, för att jag vet många som har pratat om det, Börspodden pratade om det, jag har sett många på Twitter som har snackat om det, verkar rätt hypat. Jag har inte egentligen tittat på det.
Alltså i princip så gör de ju affärsprogram och gör det i lite olika sektorer. Och de ägs av Creades. Det är ungefär den analysen jag gjort, och det är väldigt lite vet du, free float i den emissionen. Jag tror det var typ så här,
så det är SaaS eller?
Ja, det är absolut SaaS på ett sätt.
Och du tecknar, så du har ändå försökt att teckna dig i Avanza eller?
Nej, jag försökte. Jag har en portfölj på Nordnet med farsan som gör lite teckna i PO-grejer, vilket är jävligt kul. Helst när Agir Bio, det var jävligt bra.
Ja, okej, men det så det är liksom Creades är en riktigt stark ägare, och som du säger, det verkar vara CRM-system då. Och det är ju hett med CRM och SaaS-system. Eller software as a service då.
Ja, exakt. Alltså, som jag förstod, det ska vara lite mer än bara CRM-system. Så det ska inte vara liksom Lime-konkurrenten, utan det ska vara mer konkurrent till, mer likna, vad heter det? Ja, men Fortnox. Och ha sådana sorts system. Än vad
det står ju fakturahantering.
Exakt.
Affärssystem och fakturahantering. Ja, men då förstår man ju att det kan vara hypat. Mm. Och när noteras det här då?
Jag har inte kollat. Jag försökte gå in och kolla. Jag har faktiskt inte kollat.
Det verkar vara som sista dagen idag. Här idag.
Sista dagen idag på Nordnet och signa. Och sista går var i sista var på Avanza igår då. Men okay. Så ser det ut. Men vi har ju fler noteringar.
Mm. Jag har faktiskt tagit. Jag kommer försöka få tilldelning i Implantica och vill vara med på den. Det är ett bolag som då gör implantat, hör man kanske på namnet. Och de har en produkt som heter Reflux Stop. Men det Reflux Stop gör, det åtgärdar de här sura uppstötningarna med ett implantat och som ska hindra sura uppstötningar, för att det ökar risken för matstrupscancer. Och jag har inte gjort någon djupdykning här, jag lyssnade på en presentation bara av Pareto, som var väldigt bra. Men det är bra cornerinvesterare. Mm. Du har ju Swedbank Robur Ny Teknik är med, Handelsbanken, TIN Fonder som väldigt hypade då. Ja, Skandia och Nordea är cornerinvesterare. För det är stor potential egentligen. Och det är mycket skin in the game i bolaget. För innovatören, grundaren och vdn då i bolaget, han som har egentligen kommit på produkten, äger jättemycket aktier. Och han har ju gjort en liknande resa innan, för han är en riktig entreprenör och en riktig uppfinnare kan man säga. Han har tagit många patent och det är en innovativ produkt med stor potential, och som sagt, han har gjort det innan med en produkt som heter Swedish Adjustable Gastric Band, som han då sålde till Johnson & Johnson för cirka 1,8 miljarder kronor då. Och den produkten nådde en market share på 28% nästan. De tror att den här Reflux Stop då ska kunna göra en liknande resa och kunna ta en market share i 20-25% intervallet. Och då skulle då bolaget egentligen vara ganska lågt värderat nu om det skulle bli så.
Om det inte blir så, är det högt värderat då?
Ja, det är väl så det brukar vara. Som alla. Ja, men det finns en. Precis, men det är intressant och grundaren då har ju tagit då pengarna som han har fått från förra bolaget och ungefär investerar hälften av de pengarna i det här bolaget, och så han ligger inne med 900 miljoner själv, ganska mycket.
Ja, det är en del. Inga, så han är kaffe för pengar.
Nej, så det är verkligen pilotskolan det här, det är det jag gillade, och sen just cornerinvesterarna också. Sen förstår inte jag mig på produkten alls egentligen. Det är inte mitt område, det är utanför min circle of competence, men jag får se om jag får tilldelning. Det är en ganska hypad aktie. Det är min känsla.
Ja, så är det också. Det känns som en som är hypad. Någon att man pratar om det och sett, det var någon som skrev typ att det här skulle typ stoppa en hel del grejer. Att det skulle vara en vad heter det? En banbrytande invasion i marknaden typ.
Det är lite bone support känsla på den.
Absolut. Men jag tycker nog det här är lite mer coolare än bone support faktiskt. Om det verkligen når det så tror jag det är ännu mer bättre, för de botar dem, eller de stoppar cancer.
Jo, ja, det är lite mer banbrytande än att läka ben kanske.
Ja, och sen har vi en andra noteringar. Readly kommer ju till börsen som egentligen, alltså digitala magasin i en app eller på nätet. Du kan läsa tidningar i det, så att, det är väl lite kul hur man tänker på vad de har för produkt. Jag typ jämförde lite med Storytel. Vissa höll med, vissa höll inte med, men de kanske har missat de här C-Stories, vilket är en digital magasinapp i sig då.
Mm.
Jag tycker det här är lite intressant, för att om man tänker på vilken värld de lever i, Om vi tänker digitalt, alltså du kommer ju få extremt bra data på dina kunder, vad de vill läsa och så vidare och så vidare. Bara för att de noterade så signar jag upp mig på appen bara för att se hur det funkar. Och man får ju väldigt specifikt säga, okej, jag är intresserad av finans, jag är intresserad av det där, jag är intresserad av det där. Och det blir ju extremt bra värde för Readly själva. Och sen inkorporera liksom annonser och så i appen. För att få väldigt träffsäkra, vad ska man säga, annonser via annonsörer då. Det tror jag liksom, det är vägen framåt. För dem.
De får ju data liksom. Men kör de bara magasin?
De kör i princip bara magasin. Och de har ju inget eget magasin, så allting är från tredjepartsförlag. Så att om du vill läsa till exempel Aktiespararen så gör man det i Readly och läsa alla sorters tidningar där. Så Stock Magazine från Unga Aktiespararen, men sen, ja, typ alla andra magasin du vill ha.
Jag måste säga att jag tycker det låter oerhört osexigt.
Det är extremt osexigt, ja. Så det håller jag med om.
Nej, jag menar inte, egentligen menar jag inte osexigt. Det jag menar är att jag tycker inte det låter som att det här, jag gillar inte idén. Jag tycker det är en sån nischad grej att läsa digitala magasin på något sätt. För det första känns det att hålla en tidning, och sen tycker jag att det finns så mycket konkurrens delvis på bara hemsidor som är liknande, eller Apple News till exempel, Google News, men det här är hela magasin, jag förstår skillnaden, men det har du även i Apple News också. Och sen, det känns som att du kan konkurreras ut av Storytel och Nextory och BookBeat om de bara erbjuder också, som de redan gör i vissa av de här tjänsterna. Så att jag gillar inte det här bolaget när det är så nischat med bara magasin. Och jag vet inte om det är så mycket pengar i magasin, digitala magasin, vad folk vill betala när det finns så mycket information ute där gratis.
Alltså konkurrensbilden ser absolut stenhård ut. Det enda som man har fördel är att de här fokuserar på det, vilket gör att man oftast producerar en bättre produkt, ungefär som Spotify mot Apple Music.
Precis.
Så det är ju där som man talar för dem då. Men jag håller med att konkurrensbilden ser inte så bra ut. Magasin är väl kanske, digitala magasin är inte kanske den nya heta grejen, ungefär det är podcast nu som är nya grejen. Man gör ju ungefär en tidning fast nu med tal. Och om man tänker på hur vi lever, så lever vi mycket mer snabbfotat, vi rör oss mer mobila. Då blir det att man ska sitta och läsa en tidning i mobilen, det tar ju väldigt mycket energi och gör att du måste ha fokus med två händer. Om du lyssnar på en podcast kan du köra bil, du kan göra massa saker samtidigt. Så att, det är inte någonting som är högt prioriterat att man ska göra så, men om man tittar på distributionsmodellen för de som gillar att läsa med magasin, så gillar jag den.
Ja, precis. Alltså den är säkert bra, men jag vet inte hur stor marknaden är egentligen. Och sen just där konkurrensen på information, jag vet inte hur mycket man vill läsa magasin och så vidare, och signa upp på en tjänst och betala för det liksom. Men absolut intressant, jag är inte sugen på den.
Nej, jag kommer inte teckna heller, men jag bara tyckte det var så intressant när de kommer, och sen bara tänkt lite mer på vad de kan faktiskt göra med plattformen efter att jag signat upp mig, för att se hur det ser ut. Yes, sen har vi lite Inception. Spotlight noteras på Spotlight Markets.
Ja, det är verkligen Inception.
Ja, så att Spotlight, alltså marknaden själv, ska noteras på Spotlight själva. Så det här är verkligen typ som en skrev. Om man vill profitera på djuren är det väl här man ska ta plats på det.
Verkligen, det blir ju verkligen Inception-profitering också.
Ja, så att
Aktietorget nästan.
Ja, så om man har lite svårt att förstå att en lista kan noteras på en lista, så har ju de sin intjäning via att notera bolag och även ta en spread när du handlar bolagen då.
Ja, det är som Nasdaq i börsnoterat.
Ja, jag tror inte många har väl missat att Nasdaq är börsnoterat och att Investor är största ägare.
Och det är ett ganska fint bolag, så jag ser Nasdaq.
Ja, det är
Spotlight.
I och med att OMX, Nasdaq, eller sen de köpte upp OMX, är ett svenskt bolag, så kan man ju verkligen ha lite flaggan i höjd på att det är ett riktigt bra bolag och ägs av Investor då.
Mm, det är coolt. Jag vet inte om jag tycker Spotlight är lika bra.
Nej. nej, om man tar Spotlight som bolaget själv och så tar man ett snitt hur bra bolag det är på deras lista.
Nej. Alltså jag är inte så sugen på det faktiskt. Nej. Men ja, det var ju en rolig nyhet i alla fall.
Ja, jag tyckte det var jävligt kul att Spotlight ska notera sig själva. Det var inte riktigt det man hade tänkt de skulle göra. Men man förstår ju ändå ett bolag bakom.
Ja, verkligen. Sen, jag har en nyhet som kommer göra dig lite glad.
Mm-hmm.
Det har vi redan pratat om off-air. Men jag bytte ju min iPhone gick sönder. Och just nu är jag mellan jobb. Så jag tänkte, jag kanske inte vill gå och köpa en flaggskeppstelefon. För ibland, ofta får man ju en ny telefon när man byter jobb. Så jag köpte en typ mid-range Android, tänkte jag. För att jag hade kunnat köpa en mid-range Apple också. Men jag ville testa Android.
Boom, boom.
Mm, så jag köpte en Pixel 4a. Och från att ha varit en Apple-person då med Apple Watch, AirPods.
Apple fanboy kallas det. Apples fanboy, okej.
Okay. Nej, jag har aldrig varit en fanboy. Men jag kan ändå ge... Ofta brukar ju betygen från en Apple fanboy vara ganska kass när de byter över till Android. Men jag är ändå positivt överraskad. AirPods funkar utmärkt. Apple Watchen är ju inte synkad med telefonen, obviously. Men jag kan säga så här, jag blir bara stressad av alla...
Notifikationer på armen.
Ja, låt mig vara. Jag vill bara ha en träningsklocka typ. Men kan lika gärna köpa en Fitbit egentligen. Men nu hade jag en Apple Watch. Men det funkar ju tyvärr inte. Men om vi bara ska fokusera på operativsystemet så... Alltså jag tycker Android är så bra. Jag har ju alltid gillat Google väldigt mycket. Jag använder liksom Gmail, obviously. Google Docs, Google Sheets. Jag använder ju Google mer än Apples ekosystem egentligen. Google Photos till exempel, Google Drive. Jag föredrar egentligen den världen. Och då passar ju Android väldigt bra. Det är native. Och det jag tycker är egentligen bäst med Android när man jämför med iOS är Google Assistant tycker jag är utmärkt. Jag använder den hela tiden. Tycker Google Assistant är jättebra. Och får ju Siri att se om hon är typ tappat bakom en vagn jämförelsevis.
Var inte så taskig nu. Nej, men ja, som en Google-fanboy verkligen från start har väl haft typ... Jag tror jag hade deras första native-mobil också innan de... När de gjorde dem tillsammans med Motorola och sen HTC och sen köpte upp Motorola själva och producerade mobiler. Mm. Ja, jag älskar ju det och du pratar om alla orsaker varför jag älskar det. Att det är öppet, det är väldigt... mycket i det. Du kan göra operativsystemet hur du vill att det ska se ut. Kan du fixa allting själv. Medans, ja, jag är stolt och sålt mobiler i 4 år på Fonas. Och ja, jag kan säga att mitt största mission varje dag var att få någon att köpa en Android istället för en iPhone.
Biased.
Biased, ja. Men också, jag kan lova dig, jag hade så mycket problem med Apple-telefoner i butiken. Så det var helt sjukt. Så att...
Ja, men Apple funkar ju också bara. Det är lite det som du säger, man kan skräddarsy Android till precis den upplevelse man vill ha det. Men om man inte vill hålla på och skräddarsy, man vill bara ha en telefon.
Alltså, om du bara får den framför dig och säger så här ser telefonen ut, kör. Ja, okej, okay, då kör jag på det. Men om du är lite som jag, kanske mer nördig och vill ställa in allting själv och liksom justera och fixa. Mm. Ja, då är liksom Android. Och sen kan du gå in i utvecklar grejer och fixa lite annat också över klockan.
Precis, och jag är ju också techintresserad, så jag tycker det är kul också. Därför, jag gillar faktiskt Android mer nästan. Sen då, sen gillar jag Picture in Picture, är grymt att du kan vara inne i Google Maps och sen håller du på att navigera, du ska någonstans, men samtidigt ska du ta upp och svara på en sms för att du ska möta upp någon. Det är därför du navigerar på telefonen, du ska möta någon vid Åhléns eller någonting. Och då kan du ha kvar som ett litet fönster då. Och det funkar inte heller på iPhone, vad jag vet i alla fall, inte med Google Maps. De är dåliga på picture in picture. Och det tycker jag är superbra. Jag använder den ganska ofta.
Ja, jag tycker det är kul. Vad var det? Apple kom med typ att man kan bestämma vad man ska app eller något sånt där. Det var så jättedumt.
Ja, det var widgets.
Ja, widgets. Åh, grattis. Det har vi haft ett tag.
Ja. Men det är ju inte bara bra då. Så att jag tycker, som sagt, Android är ju större operativsystemet. Det är ju 85% marknadsandel till Android. Men nackdelen då, jag kör ju en Google Pixel som är Googles egna hårdvara. Så att det är skräddarsytt för det, och det är ingen bloatware eller vad man ska säga. Inga andra mjukvaror på som Samsung envisar så gör. Bixby, fast av Google Assistant som är superbra, och Bixby är typ kusin med Siri i princip.
Kusiner från landet skulle jag säga.
Ja, precis. Kusin och herre och fru också. Så att, jag vet inte, jag tycker inte om det, men i alla fall, Android är stort och det ska passa på massa olika telefonmodeller och tillverkare. Och det gör ju att apparna ofta blir lite sämre tyvärr. Och jag kan typ Avanza-appen, säger vi, är sämre. De flesta appar är lite sämre skulle jag säga. Jag tycker Twitter-appen är lite sämre. Men det är för att det blir inte lika lätt att skräddarsy upplevelsen och göra den optimerad till fullo om det ska funka på så många olika telefoner.
Nej, det blir lite dyrt om du ska göra en version för varje vad ska man säga, producent av en mobil eller något sånt där.
Mm. Och det är väl det som är nackdelen då, att app-upplevelserna kan bli lite sämre och då kan folk känna att det här är inte riktigt kvalitet.
Typ. Japp. Det är väl så.
Men jag tycker fördelarna överväger nackdelarna, och sen får inte tala om priset då. Det är bra mycket billigare ofta med Android-telefoner.
Ja, exakt. Jag sitter själv och bara väntar på att få köpa in Pixel 5. Den kommer här i september, oktober.
Mm.
Då ska vi få tag i den.
Ja, jo, men den blir nog en jävla bra telefon, tror jag.
Mm. Så är det.
Ja, så tänkte jag snacka lite om bitcoin. Jag ökade upp lite mitt bitcoin-innehav. Den var ju uppe och vände på 12 500 ungefär. Nu är det nere på 10 000 igen. Och med alla fiskala stimulanser och allt som händer, så tycker jag, det går inte att värdera bitcoin. Så det går inte att säga vad som är ett bra värde för egentligen. Men om man kollar på bara adoption rate och hur mycket det snackas om det, och hedgefonder som tar in det. Det var ju en fond som tog in det som deras reserve asset.
Mm. Jag har också sett ett bolag som har tagit in bitcoin som sin vad var det? Hedge asset istället för att lägga i cash.
Precis, så det börjar hända sådana grejer, och som sagt många hedgefonder tar in det också. Så att mycket fundamentalt, om man ska kalla det fundamentalt då, är positivt för det. Sen är ju priset, kan ju fortfarande, det vet man ju inte liksom om, det var ju inte inprisat innan i och med att det här inte hade hänt innan då, men man vet ju inte om det var överprisat innan. Men jag tycker man ska ha lite bitcoin, och nu när det går ner så passar jag på att öka upp. Jag har ingen aning om det kanske kan fortsätta krascha, men det som är intressant är att börsen har gått ner och då har det dragit bitcoin med sig ner, och man ser att de är okorrelerade, men de korrelerar ändå rätt mycket. Och den senaste nedgången i mars förstår jag att det gick ner, för att på samma sätt som guld följer med börserna ner vid riktiga kriser, för det är liksom en likvidationsevent, eller man ska säga en likviditetsevent, där alla bara behöver få fram kapital och pengar.
Ja, det handlar ju om ett efterfrågeevent. Efterfrågan försvinner, ja, såklart. Mm. Såklart allting går ner.
Precis, och det förstår jag. Men mars, liksom korrelationen. Men det här är ju ingen liksom likviditetsevent, att vi hade lite turbulens tycker jag de här dagarna, för det var inte så kraftig volatilitet.
Jag tror det bara var besvikelse att Tesla inte kom in i S&P 500.
Ja, men typ. Men bitcoin korrelerar ändå ganska bra med börsen. Det är liksom, det är nästan som en temp på riskviljan där ute.
Mm.
Och liksom börsen går ner, ja, men då går bitcoin ner. Men just fundamentalt på lång sikt med halving som har varit, som innebär att minersen får mycket mindre coins för samma jobb. Du har fiskala stimulanser som gör att bitcoins värde bara bör öka på grund av att dollarns värde bör minska ganska mycket. Och som sagt, allt annat som händer med hedgefonder och bolag som börjar använda bitcoins mer och ha det som en asset, gör ju bara att efterfrågan blir större, och det finns ju väldigt lite utbud av bitcoin. Så att för mig talar det för att det på sikt borde gå upp. Och så kollar man på hash rate, som egentligen visar på hur mycket miners fortfarande håller på. Och det tyder på att miners har inte lagt av, och det är positivt för Bitcoin. Så att om man kollar på sådana fundamentala aspekter, ser det ut som att det ser ändå bra ut, tycker jag. Och som sagt, jag har valt att öka. Nu är det ungefär 5% av portföljen, och mer än så vill jag nog inte ha i Bitcoin. Tycker jag blir lite mycket.
Ja, men det ska du väl inte ha mer än 5%. Det håller jag med om de flesta. Att Bitcoin är... Alltså det är risky i och med att du kan inte sätta ett pris på det. Men du kan försöka höfta, som jag vet du gör, efter vad, okej, okay, här ligger guld. Bör Bitcoin, Bitcoin gå upp dit för att de har likvärdiga egenskaper? Ja, man kan argumentera för det, och man kan argumentera motsatsen också. Därför blir det så här, ja, 5% för att ta ett bett på sannolikheten att den kan gå upp mot dit, för att marknaden börjar värdera egenskaperna lika mycket. Ja, sure, kör.
Nej, precis, bettet är enligt guldmodellen då, skulle den kunna vara värd $400,000, och det är 40 gånger pengarna. Visst, jag kan förlora allt, för den kan lika gärna gå ner till noll, men med allt positivt som händer då, det har bara varit positiva nyheter senast gällande Bitcoin och fiskala stimulanser på det då, så tycker jag att risk-rewarden är väldigt bra här.
Ja, men ja, jag äger ingen Bitcoin just nu personligen. Jag tror jag bara har lite farsat portfölj. I och med att jag har allting utanför.
Ja, men som sagt, det här blir ju precis, och jag är ju så investerad på börsen, så att jag vill ha något som ska vara då som inte ska korrelera med börsen då. Och hittills har det väl egentligen inte bevisat att det inte har någon korrelation, men det blir intressant att se. Nu får vi se.
Yes. Ja, jag har ju faktiskt köpt lite i min portfölj denna vecka, för att jag har fått in lite lön, vilket är jävligt trevligt. Så jag har i princip köpt tillbaka positioner i de flesta bolag jag hade när jag sålde för att ta den onoterade. Men jag har köpt tillbaka ett bolag som jag sålde tidigare, men det är Fortinet som har kommit ner nu då. Vilket är den här intressanta cyber security-bolaget som jag tycker är grymt intressant. Och de har ju bara ökat och kommer få mer att göra på grund av covid. Alla sitter remote, då får man ännu mer att göra, för det blir mer angreppsytor och så vidare och så vidare.
Ja, många kommer ju till och med, i och med att de jobbar mot small och medium businesses och mindre, alltså vissa cybersecurity-bolag jobbar bara mot datacenter till exempel, och inte mot privatpersoner eller mindre företag. Det som Fortinet, jag har ju läst på en del, för jag har faktiskt också tagit en position här, för att du påminner mig med din tweet. För att när du gjorde analysen från början var jag intresserad. Och sen hann priset sticka iväg så mycket. Men nu har det kommit ner trots en väldigt bra rapport.
Ja, det är en bra rapport och de guidar väldigt bra. Och som det ser ut och marginalerna stiger. Och de bara uppnår en del av det här kraven och typ samma omsättning. Resten av året som gjort, nu så ser det riktigt billigt ut, och då ser det ut som att de har tillväxt på 30% det här året.
Ja, precis, här har du ett bolag som växer med 30% men ändå bara har ett P/E-tal på sig 40 jämfört med många andra av de här bolagen som har helt absurda värderingar.
Ja, och ska man säga så här, jag tycker de har en hårdare moat och kommer ha längre. De kommer ha strukturell tillväxt på att digitalt växer. Vilket gör att du kommer alltid ha en business för dem. Men om vi säger till exempel Zoom, man kan välja en annan tjänst. Absolut, man kan använda ett annat säkerhetsbolag än Fortinet också. Men så starka som de är i sina positioner. Om man tittar på främst firewalls och sen resten, så ser jag väldigt låg chans att du ska kunna... att Fortinet inte har en business. För det är typ CrowdStrike, Palo Alto och Cisco som är konkurrenter.
Jo, men det är det här som är grejen då. Att CrowdStrike och Palo Alto fokuserar mer mot cloudet. Och inte lika mycket på firewalls. Och grejen är att under senaste rapporten så har Fortinet att de ser att firewall-businessen går ner lite. Och det var trots starka siffror som slog estimaten och bra guidance, så gick bolaget ner på grund av det då. Och jag vet inte, jag tror inte att det riktigt är så farligt. Allt kan inte flytta ut till datacenter, och datacenter behöver också firewalls. Men Det är väl bara att du behöver mindre, liksom, om bolagen köper tjänsterna behöver de inte ha security on in-house, så att säga. Men jag tror mycket också att jobba hemifrån och sådär också leder till att du, vissa som jobbar inom känsliga grejer måste ha en firewall hemma. Och när jag har kollat då på Fortinet och gjort lite research rent produktmässigt, så verkar de som jobbar inom branschen säga att Fortinet är billigast. Om du kollar egentligen jämför med Palo Alto och CrowdStrike och så vidare.
Jag har inte kollat så mycket sånt. Jag kollar mest på siffrorna, och just nu tyckte jag siffrorna gick ihop för värderingen de hade på $120 då. Och med tanke på hur de växer och så vidare så känns det bra.
Ja, alltså om man ska kolla på ett cybersecurity-bolag som, alltså, från din analys framgick ju det, och sen om man kollar nu också, det är det enda bolag som är liksom växer snabbt, är lönsamt och inte så högt värderat. Det är det enda bolaget som egentligen uppfyller alla de tre kriterierna. Så vill man ha exponering mot cybersecurity och vill ha ett stort bolag som tjänar väldigt mycket pengar, de gör buybacks och de köper tillbaka väldigt mycket aktier, de är höglönsamma men har ganska rimlig värdering. Och cybersecurity, det var därför jag tog in dem, för jag känner att jag vill ha cybersecurity exponering, för att det kommer bara öka mer och mer.
Ja, exakt. Och om man kollar på, jag vet inte, jag gjorde en tabell där också med Palo Alto och CrowdStrike till exempel. Jättemycket tillväxt men ingen vinst. Och det tycker jag oroar mig, främst i Palo Alto, med tanke på att de har haft jättemycket tillväxt jättelänge. Och de är ett rätt gammalt bolag ändå. Så blir det så här, de har inte haft vinst i de senaste 10 åren. De hade vinst för 8 år sedan. Det var typ, vad skedde då? Sen har bara vinsten blivit mer och mer negativ.
Ja, absolut. Jag tycker det här är det säkraste bettet, om man säger så. Och som sagt, mycket kvalitet och starka inlåsningseffekter ändå. I såna här bolag.
Yes.
Och jag kan ju säga, jag tog in en fjärdedel av tilltänkt position för att den har gått ner lite. Trots bra rapport egentligen, bra fundamenta. Så jag vill liksom se hur det utvecklar sig och har utrymme att köpa in mig billigare då. Men jag tyckte dollarn är låg, jag tycker bolaget är kanon, jag vill ändå vara exponerad mot den här branschen. Så att det är en liten position för mig, det är 2% av portföljen bara.
Ja, om man säger portföljstorlek för mig så är det under 1%, för att det liksom det blir jättelite. 80% utanför ändå börsen.
Yes. Så tänkte jag bara ta upp egentligen ingen nyhet, bara skönt att vilja lite cred till folk också. Gravity, den var ju ner och stod i $22 ett tag där under mars, och nu är den i $105. Den har ju verkligen gått, och ja, jag ska inte backtrada eller sitta och ljuga, jag har sålt ut en del allt eftersom, för att det är, Gravity är en väldigt bra studie i börspsykologi. Och jag har ägt Gravity sen egentligen början av 2019. Sen sålde jag på toppen där vid $90. Sålde ut en hel del aktier. Köpte tillbaka när den började gå ner på $60. Trodde jag var smart. För jag sålde på 90. Köpte lite mer på $45. $40. Och sen var det ner 2020 här på runt $40. Låg den och stampade. Men sen under corona var den ner $20 då. Så när man då har legat, jag låg alldeles snett i den egentligen, på de senare köpen gjorde jag ju det, men eftersom jag hade vinst sen innan då, när jag satt ut på 90, så låg jag aldrig riktigt så snett. I och för sig ökade det på rätt mycket på vägen ner, så att jag tror jag till och med låg minus i absoluta belopp. Och sen när jag stod i $20 tänkte man, nu är det ju jättebilligt och allt pekar på att det är undervärderat, de har ju hur mycket kass som helst, det är ju värderas i 2-3 gånger rörelseresultatet, det är orimligt tycker man. Så det är ingenting som får fart på aktien. Så när den väl började sticka och gick upp till $40-50 tänkte man, ja, jag vet inte om den kommer kunna gå högre, för marknaden har verkligen inte varit schysst mot det här bolaget. Så att jag började ju sälja av lite vid $50-60. Sen behöll jag ungefär 4-5% av portföljen. Och nu, ja, det är väl runt där det ligger nu, 5%. Så att jag har inte tjänat så mycket pengar som jag hade kunnat tjäna till det här bolaget, men jag har fått en ganska bra vinst i år från Gravity. Men Olle och 189 Olle och Poker Trader och Papa Ken och de människorna ska ju verkligen ha cred för uthålligheten de har haft, för tror de har legat väldigt, väldigt tungt i det här bolaget, till skillnad från mig.
Ja, det är en hel del som har tjänat bra med pengar nu i Gravity. Och jag har ju alltid varit intresserad av det där bolaget, men jag har ju också alltid varit skeptisk till att ett sydkoreanskt bolag. Sen har ju de som du nämner har gjort en grymt mycket bättre research än jag hade någonsin kunnat tänkt mig att hålla mig uppdaterad på, med tanke på att de kollar upp Apple Store och Google Play Store dagligen vad deras spel går, så att de har verkligen koll om bolaget går bra, så att säga.
Mm. Absolut, och grejen är, jag håller med, man har ju alltid tänkt att ja, det är ju billigt, men när ska det uppvärderas, och det är Sydkoreans börs och så vidare. Mm. Och då har jag alltid som motsvar sagt att ja, pengar spelar roll, kassaflöden spelar roll. Och det får man ju se nu, att det spelar roll till slut. Det går liksom inte att ett bolag, liksom en kassa som är större än vad bolaget är värd. Alltså till slut kommer marknaden uppvärdera det.
Ja, förhoppningsvis är det så. Och det har vi ju sett nu, att de har ju faktiskt uppvärderats, och det är ju väldigt kul faktiskt. Jag är bara lite tråkigt att man inte är med på tåget, som vanligt.
Jag är fan glad att jag har kanske 4-5% exponering mot det här, i alla fall fortfarande. Och det är faktiskt en så kallad free ride, eller vad man ska säga. Det är bara vinst, och det är mindre än min vinst i bolaget som bara får rida vidare. Så jag tänker glömma bort den där ett tag. Jag tror den har väldigt stor uppsida. Nu när den väl har visat att den kan röra på sig, så tror jag ju, om man ska sätta en rättvis värdering på den, så är det här bara början egentligen. För att skulle du värdera det här i paritet med typ NetEase eller någon annan konkurrent, så ska det ju upp väldigt mycket mer.
Ja, du har väl ett bolag som är utgivare av Gravity's spel i Kina, som värderas mer än Gravity själva.
Exakt.
Så att det är så här, du har väl väldigt absurda värderingar på det här bolaget egentligen. Om man tänker på hur högt kassaflödesgenererande de är, så är det ju inte ett dåligt bolag ändå att köpa det. Eller ett dåligt case nu heller. Nu har det bara aktualiserat från ett värdecase till kanske bli ett tillväxtcase då.
Ja, och när marknaden väl börjar tro på det narrativet. För det är egentligen det som stoppade folk från att gå in i aktien. Alla var så här, ja men absolut, det är billigt och allting, men jag tror inte marknaden kommer upp på det. Men om man börjar tro på det narrativet, då kan det gå fort.
Ja, exakt. Och det ska bli jättekul och intressant att följa Gravity's resa härifrån. Jag är typ mer intresserad nu, för jag ser vad som händer framåt och sett lite andra tweets från det. Men alltså, det är fortfarande billigt.
Det är det jag menar. Nu när narrativet har ändrats och om man ska då gå från value case till tillväxt case, då kan du verkligen sätta, då kan den gå 5x till nästan.
Men så är det verkligen.
Så hatten av till dem, och det här är verkligen en studie i börspsykologi. Skulle jag vilja säga, och jag vet inte, jag hade kunnat gjort det bättre, men jag hade fortfarande 10% i väskan här och höll under den tuffaste tiden, så jag ger mig ändå
en klapp på axeln.
Godkänt får jag.
Ja, okej.
Jag hade kunnat gjort det bättre kanske.
Ja. Awardit har ju kommit med en liten nyhet som jag tyckte var extremt intressant, för alla pratar ju om det här samarbetet de har med SAS hela tiden ändå, och de har ju tecknat avtal för att vidareutveckla SAS Eurobonus Shop då, och då kanske ni tänker sig, vad då vidareutveckla, var liksom, är det för att man gör det snyggare? Det är så att de löser ju bara utlösningen av SAS Eurobonus poäng i shoppen. De löser inte poänginsamlingen, de löser inte någonting sånt. Det gör SAS själva tillsammans med ett system med SEB, om jag förstår rätt, för att alla SAS-kort går via SEB som utgivare. Och det utökade samarbetet innebär en årlig försäljning av 26-30 miljoner med en bruttomarginal på 5% för Awardit då. Så att om vi höftar att de hade ju förra året en omsättning på 300 miljoner, då är det här liksom, ska det här öka 10% av intäkterna.
Mm, det är ju ganska låg bruttomarginal också på det här.
Det är det. Men det är ju som konsumentprodukter. Men om man säger, du ökar upp, det är fortfarande pengar in. Och fortfarande ökar tillväxten rätt rejält på ett avtal. Och med tanke på att Scandic nu också ska implementeras och köras igång. Så ja, det ska bli riktigt kul att följa vad Vardit hittar på här framåt. De säger att de har ju väldigt mycket partners de pratar om att starta upp deras incitamentsystem hos. Så att
ja, det är lågt värderat också.
Det är lågt värderat och nu har de ju fått bort IFRS-problematiken så folk kan screena det så de förstår att det faktiskt inte är så dyrt.
Nej, precis. Herregud. Då inser man att det inte är så dyrt.
Nej, exakt.
Mm. Nej, men det är absolut. Det är ju liksom, det är ganska stort avtal med tanke på att det ändå är så pass lågt värderat idag. Mm. Och jag tror många fortfarande, alltså bolaget är ju, det har inte kraschat så, men om man kollar i år så är det ju fortfarande ner 14%. Och jag tror att det är lite corona, att man tänker att de är exponerade mot turism, Scandic, SAS och så vidare. Men ja, de släppte ju rapport och det visade sig ändå gå ganska bra.
Ja, det är inga, vad heter det, Scandic-siffror där man har tappat beläggning från 90% till 40% liksom.
Precis.
Så att det är ju verkligen verkligen ett bolag man kan ta en, jag tycker, mer titt på om man inte har redan gjort det.
Yes. Ja, jag tänkte snacka om Ubisoft som nu börjar bli ett större och större innehav för mig, för att ingen hemlighet att gaming har gått bra under den här pandemin. Och kollar du på alla möjliga screeners, du kan screena fram hur mycket du vill, så dyker Ubisoft upp gång på gång som ett billigt bolag i den här branschen. Jag tycker det är konstigt med tanke på att du har grym IP-portfölj, stor backlog och sen har du en stor pipeline. Så du har liksom allt du vill ha ett gamingbolag. Du har liksom störst IP-portfölj i världen. Det är större än, visst du kanske inte har de bästa namnen, men det är det största IP-portföljen i världen kan man säga. Så alltså, om man säger till både hur stora namn det är och mängden namn, det är klart det finns bolag med fler IP:n, men en av de tyngsta IP-portföljerna i världen skulle jag säga.
Ja, alltså IP:n, om man ska bara säga så, skulle väl Disney och Nintendo slå dem. Men om vi tänker på gaming så är väl Ubisoft tillsammans med Nintendo högt upp där.
Verkligen, det är typ Ubisoft, Nintendo, Activision, Blizzard har få. Mm. Men
de har stora.
De har stora, men jag skulle säga Ubisoft är riktigt bra. Och ändå har du verkligen ingen premievärdering, du har snarare rabatt. Och rabatten kommer från att ofta när det ser billigt ut, då brukar det vara någon anledning att man tror att det blir dålig spelsläpp framåt, att det är en tunn pipeline. Så att kommande siffror ska bli dåliga då, låg försäljning, och då är det ju såklart inte konstigt att det nuvarande tal är låg. Men så är det inte, det är ju nu de stora släppen kommer då. Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla plus ny konsolgeneration. Men vi har gått igenom alla de där spelen tidigare, så att pipelinen är grym.
Mm.
Så att jag tycker det här är jättebra. Det har seglat upp nu som ett av mina större inom topp 5, så där 8-9%. Kan tänka mig öka upp ännu mer faktiskt. Och nu på torsdag så ska de köra sin Ubisoft Forward stream igen. De ska visa, det här är ju en rykten nu då, men de tror att de kanske visar ett nytt Prince of Persia, som är ett starkt IP som egentligen bortglömt kan man säga. Det var länge sedan de släppte ett spel sist. Det var väldigt många år sedan. Jag tror det var 2009 eller något där.
Mm, det spelar jag.
Ja, och jag spelade det inte. Men det fick ett bra mottagande. En Metacritic score på 85 av 100. Sålde över 2,2 miljoner exemplar. Det har gjorts en film med Jake Gyllenhaal. Och sen är det ju ett gammalt spel från 80-talet egentligen också.
Alltså, det är ju, vad heter det, det är ju där de byggde grunden med Assassin's Creed på. Det är ju exakt samma gameplay, exakt samma tanke, bara att man gjorde Assassin's Creed med en annan värld liksom.
Precis, och nu är Assassin's Creed ett större IP, men Prince of Persia tror jag inte man ska underskatta som IP, och det sålde ganska bra. Och jag vet inte, att väcka det här i liv igen tror jag kan bli intressant. Ökar ju upp pipelinen ännu mer, och jag tror folk är trött lite på liksom ännu en Assassin's Creed-version. Så jag tror det kan vara bra att spice upp lite och blanda in lite nya titlar. Och det ryktas ju även om ett nytt Splinter Cell också, som egentligen har legat vilande jättelänge, trots att det är ett jättestort och omtyckt IP egentligen. Han som egentligen gjorde rösten för Sam Fisher och karaktären i Splinter Cell sa tidigare i år att ett nytt spel är i produktion. Så det är nog inte han försade sig eller så är de väl inte så hemliga med det. Men Ubisoft själv har inte gått ut och sagt någonting.
Nej, men det är coolt och det är väldigt kul. Ubisoft är en diamant i, vad ska man säga, i Europa som tycker jag alldeles får lite uppmärksamhet. Men den verkar få mer uppmärksamhet nu och det är jäkligt kul. Det enda som jag kan tänka mig är varför det, de inte handlas, eller handlas till samma värdering som peers är att det har varit lite interna problematik. De har ju kickat deras, ska man säga, nästan till key figure som egentligen hade veto på vilka spel man spelade och vilka man producerade.
Ja, många producenter.
Ja. Och det har varit lite MeToo-skandaler där inne då. Så att, det är ju sådana grejer som jag tror att man ska kanske ha koll på som man kan vara lite rädd för dem.
Ja, jag tror väl det är väl det som är tyngt och sen blir extremt svårt spelsläppsfönster och de släpper ju Assassin's Creed nära Cyberpunk som typ är hypat som blir bästa spelet genom tiderna typ. Så att ja, vi får se. Jag tycker det ser väldigt bra ut.
Ja, och ja. Jag ska väl kolla lite mer också. Men det ser, Ubisoft är ett kvalitetsbolag.
Ja, och värderas inte efter det, tycker inte jag. Så att det, för mig är det en möjlighet.
Mm.
Och ska jag ta ett bolag som är lite liknande och starka IP:n så jag har ju Disney i portföljen och har pratat mycket om deras IP och behöver inte gå in på det, men jag tänkte bara ta upp det här är egentligen inget som påverkar aktien jättemycket skulle jag säga. Men Mulan-filmen ska ju släppas då. Eller har släppts. Och de släpper den ju och tar betalt liksom direkt i appen då. Eftersom de inte kör en biosatsning så kan man ju köpa den för $30. Och vi har pratat om det tidigare i podden. Att det kanske är en hög prislapp och så vidare. Men den har ju stött på en del kontrovers nu.
Mm-hmm.
Med hon huvudrollsinnehaverskan som är ju kinesfödd. Och har sympatiserat med Hongkong-poliserna och deras brutalitet mot demonstranterna. Och sen har ju då egentligen Disney gått ut och sagt att ja, men vi lägger oss inte i det här. Vi är inte politiska. Och då sa ju en Disney-chef till exempel ja, it's not hard to offend somebody somewhere, we're not political. Och det är ju sant, alla blir ju offendande för någonting idag. Kan jag inte plisa alla, men det har ju blivit en stor grej, boycott Mulan hashtaggen.
Mm. Och det har ju också kommit fram att Disney har samarbetat med Xinjiang departments där med uigurerna, så att det har ju kommit fram ännu mer skit liksom med produktionen av Mulan. Var att de har liksom samarbete med dem med departments och i den region som förtrycker och fängslar upp uigurer, så att ja, det finns väldigt mycket kontroversiellt med Mulan just nu kan jag säga.
Ja, precis. Så vi får väl se vad det blir av det. Jag tror väl egentligen sånt där politiskt ska man säga, folk som brinner inte för det här så mycket. Det är lite som de som boykottar Activision. Man, fan, det här spelet ser ändå jäkligt bra ut. Så mycket bryr jag mig inte om det här. Jag vill ändå spela det här. Och det är nästan lite så jag tror med filmen också. Att, den här filmen vill jag se ändå.
Jag tror det kommer påverka på marginalen som Mulan blir ingen nästa Frost eller blir ingen sån där. Men det här, det problemet här är väl egentligen att det slår både mot pro-kineser och så slår det och också mot anti liksom CCP. Liksom det kinesiska Communist Party of the Chinese People eller vad de heter. Mm. Att det slår mot båda. Därför kan det bli en rätt stor bojkott rent mängdmässigt, för att det är verkligen på två håll. Det är inte
fast det borde väl gå bra i Kina egentligen.
Nej. Om du har en som säger eller, ja, det går bra i den kinesiska befolkningen, absolut. Det kan den absolut göra. Men om du har...
Det är det jag tycker att den kommer göra. Jag tror inte de bryr sig.
Nej, de är lite mer likgiltiga och de tycker att hongkongarna bara så här, kan ni bara lägga ner, kan ni sluta bråka och bara liksom forma er och gå vidare med livet, typ. Lite så tycker de. De tycker att hongkongar är lite en tonåring som är trots åldern, typ.
Jo, men i och med att hon huvudrollinnehaverskan också delar den synen och har typ sympatiserat med Kina så känns det som att kineser borde egentligen bara vara pro i den här filmen. Och de är ju väldigt många, så att går den bra i Kina så går den ju i alla fall hyfsat bra ekonomiskt.
Ja, men får man visa Disney i Kina, den appen överhuvudtaget?
Nej, men de löser väl, de distribuerar, det är väl antagligen någon sätt Tencent eller någon annan som distribuerar, men de löser ju det. Alltså jag menar, de visar ju Avengers allting i Kina, de har ju jättemycket pengar, Disney i Kina.
Yep.
Så det är ju någon annan som kanske tar en katt som vanligt i Kina då, men det är väl inga konstigheter.
Nej.
Det är bara att betala.
Lite justerad film också, så att det blir pro-Kina också, så blir det bra.
Precis, de censurerar bort lite grejer också, så att det är bra.
Ja. Jag tycker det var lite kul att du går in på Disney och inte nämner deras Avengers-spel nu som de har gett ut som har fått jättehög Metacritic score. Helt sjukt. Och det roliga är att Embracer är utgivare av spelet.
Precis, så jag får ju dubbel exponering mot det här.
Ja.
Fick du verkligen bra Metacritic?
Jag tyckte jag fick bra Metacritic först. Och sen finns det några på... Har några varit på Twitter och sagt va? Betan såg ju helt kass ut och förstod inte riktigt vad som var bra.
Men det var det som var min känsla, att det skulle sälja på varumärket. Men att spelet egentligen inte såg så bra ut. För jag kollade på det här innan det släpptes.
Nej, men det kanske inte var Metacritic. Det var spelrecensenter som gav...
Okej, jag kan ju säga så här, jag är inne på Metacritic nu. Mm. Det har fått 70 metascore av critics, som antagligen är köpta eller någonting. Och så kollar vi user score, så har det fått 3,6. Men så att folk gillar ju inte spelet i alla fall. Och Nej. Det är det som i slutändan betyder någonting, kan jag säga.
Ja, exakt.
För att samma med Last of Us 2, det var liksom, critics hyllade det, men users bara, det här var political correctness typ, och en massa skit, och det sålde väl tjej bra ändå. Men Marvel säljer ju bra, det ser vi redan, toppa listorna. Och fysisk distribution säljer också bra, vilket är där Koch Media säljer det, och det gynnar ju Embracer, och det gynnar Disney, och det gynnar varumärket ännu mer, även om, ja, nu kanske inte gynnar varumärket då faktiskt, med tanke på att folk inte är supernöjda med spelet, men det drar in stålar.
Men jag hoppas att det kommer mer sånt, och jag hoppas ju nästan att Disney köper upp från Warner Bros deras spelstudio, så att man kan börja jobba mer med spelfilmer eller spel baserat på de IP:erna de har.
Ja, alltså jag förstår inte, jag tycker Disney borde ha köpt upp Activision Blizzard när de var mindre, för att de har en ganska cartoony slash liksom barnvänlig typ av spelportfölj, skulle jag säga.
Mm.
Det kanske inte passar att köpa Take-Two som har GTA som storspel. Men jag tycker ju att Disney borde köpa antingen Warner Bros. Spelportfölj. Obvious synergies där med DC-spel och sådär. Och sen eventuellt borde de köpa upp Activision Blizzard fortfarande. Disney är fortfarande mycket större än dem. Det skulle egentligen inte vara fel.
Men tycker du verkligen deras sorts spel passar i det?
Jag tycker Activision Blizzard är en ganska bra fit. För att det var så Warcraft, du kan göra Warcraft-temaparker som redan finns. Det är ganska barnvänligt, Warcraft. Det är en cartoonist.
Du tänker på de IP-erna Activision tar in. Jag tänkte på den sorts spelmechanics Activision producerar.
Jag tänker IP-erna kan också liksom dras in i Disney-IP-sfär och nya filmer, serier, temaparker på.
Det håller man. Men jag tänkte mer typ så här, okej, vad för sorts spel ska man producera? Om man tänker på det Deadpool-spel eller vi säger Batman Arkham, då känns det mer som Ubisoft.
Alltså, jag håller ju verkligen med om att...
Alltså vilka sorts spel man skulle producera.
Ja, absolut. Men det tycker jag inte är lika viktigt. Jag tycker IP-portföljen är viktigare. Och att man får en exponering mot gaming då. Men ändå får bra IP-en. Så därför tänker jag... Men jag håller med. Warner Brothers-portföljen hade ju varit klockrent köp för dem. Och jag tycker att Disney borde bredda sig mer mot gaming.
Ja, alltså det är ett sätt att fånga upp, vad heter det, värde. Och kapitalisera och monetarisera ännu mer på deras IP.
Precis, och de borde göra det mer. Nu ser vi att de gör det med Avengers-spelet och Spider-Man-spelen, och de har gjort det. Men de skulle kunna göra det mycket mer. Och det ligger väldigt mycket pengar i. Vi har ju sett Star Wars-spelen, Jedi Fallen Order sålde väldigt bra förra året. Så de gör ju det, men de borde göra det mer, tycker jag. Och kanske köpa renodlade spelstudios som Activision Blizzard. Jag tycker det är en bra fit faktiskt. Jag hade inte alls tyckt illa om ett sånt förvärv. Och sen, alltså, det bästa fitten... jag vet inte ens om det skulle gå att köpa, men om vi köper ett Nintendo hade det varit helt magiskt, tycker jag. För jag tycker Nintendo är undervärderat idag.
Nintendo verkar undervärderat, men jag såg en liten rolig tweet av Matthew Ball och en annan på Twitter som pratade om att Nintendo är ungefär Japans Disney. Och varför är de så lågt värderade med tanke på att de borde ha en bra IP-portfölj, ungefär kanske nästan bättre än vad Disney har. Och med tanke på att de producerar en egen hårdvara och så vidare och så vidare. Och då pratar de ju om att japaner fokuserar på longevity, alltså det är ett fokus av kultur som gör att de sparar, ska vi säga, värde i sina IP:n, till skillnad mot vad Disney gör, till skillnad mot vad amerikaner gör överhuvudtaget. Att man försöker monetarisera så mycket att man kanske drar ur värdet ur IP:t för att man har tryck.
Man vattnar ur.
Ja, exakt.
Man släpper ett Marvel Avengers-spel som får 3,6 i Metacritic av,
ja, just
av användarna.
Ja.
Och det lämnar skitsmak i munnen på de som har köpt spelet på Avengers-IP:et.
Ja.
Jag förstår dem. Men å andra sidan, det är inte bra heller att bli paralyserad för att man inte vågar agera heller. Och egentligen, om du kollar Ark Invest, du känner till dem, va?
Ja.
Ja, ARK Invest är kända för långa storystonks, typ Tesla, Square, Illumina. Deras portfölj är bara fullsmetad med price per sales bolag. De har gått väldigt bra. De fonderna, och de gör väldigt mycket research, ska jag säga. Jag ska inte bara hacka på dem. Det är inte som att de bara går in och bara kör Twitter-hypade bolag. Liksom. De gör väldigt tung research i bolagen de investerar i. De är ju lång Nintendo nu, till exempel. Och deras grej är ju precis det här med att de tittar på det så att det är undervärderat, speciellt om de skulle börja monetisera och göra typ massa serier på det, typ Netflix-serier på det, och göra massa annat med sina IP, mer filmer och så vidare. Och att det då
en Zelda-film skulle vara jävligt cool faktiskt.
Mm. Men tänk dig då, Disney köpa upp Nintendo. Vilken bra fit.
Det roliga är att jag tycker ändå liksom de gör väldigt mycket serier på sina grejer. Om man tänker, du har Pokémon, och tänker på hur de kapitaliserar på ett sånt IP som Pokémon är. Det är ju mest kapitaliserade IP i hela världen.
Ja, det är det ju.
Och där har du ju allt ifrån merch, du har serier, du har filmer, du har korten, du har spelen, du har spel på olika sorts konsoler. Alltså, det, liksom, det finns ju hur mycket som helst där. Och då blir det så här, absolut, om man hittar ett lika bra IP som Pokémon är. För Pokémon är nog, enligt mig, kanske det bästa IP i världen.
Ja, men Mario liksom är inte heller litet.
Det är inte heller litet, men det är inte lika, vad ska man säga, monetiserbart. Det är lite svårt att göra TC Gaming av Mario, liksom Bowser mot Mario slåss, liksom. lite så, och därför vet jag att, man vet ju att Nintendo har det i sig. Bara jag tycker väldigt många fokuserar på speldelen. Medan Nintendo och japaner, de är ju väldigt konglomeratsbyggande. Du har till exempel Yu-Gi-Oh! Som är väl Pokémons lite coolare brorsa. Eller lite mer krånglare innan du går upp på Magic. Som är gjort av Konami. Och Konami har Yu-Gi-Oh! De har serier, filmer, korten. Sen har du de här pachinko-maskinerna de gör också. Och sen har du en del som jag tror gör automater med typ läsk och sånt i Japan som är jättestort också. Mm. Och det är därför det blir så här, okej, man måste kolla på japanska bolag med ett annat sorts synsätt. Och jag tycker väl ändå Nintendo måste väl vara det mest innovativa av de japanska bolagen, med tanke på att de har producerat sina konsoler. De är de äldsta producenterna av konsoler i marknaden. Liksom Sony och Microsoft är ju rätt nya mot vad Nintendo är.
Absolut, och sen är ju som sagt Switchen också, var ju en fantastisk bra konsol. De gör ju varannan bra konsol i princip som Windows gör operativsystem.
Ja, och förut hade de väl att de kunde lina back på att de hade lite så här Game Boy. Du kan köra U, du kan köra Wii, Game Boy, Wii och lite sådär. Men nu är allting över ute på Switchen, vilket gör att de bettar ju bara på en häst så att säga.
Nej, men jag tycker det är faktiskt ett intressant bolag i sig, och långa, just på, nu tror jag inte det blir uppköpt såklart, för det är så stort, men ja, just på monetisering av IP, de kan monetisera mycket bättre.
Just det, de har ju också gjort en temapark i Japan, Nintendo, Mario Land, så, så att det kommer.
Ja, precis, det är intressant, det är ett sätt att monetisera som sagt.
Verkligen.
Jag tänkte snacka lite om Handelsbanken. Jag gjorde ju en Twitter-tråd där.
Ja, du klagar på min gubbportfölj och så kommer det här. Och så plockar du in gubbarnas gubbolag alltså.
Plockar fram permobilen
här. Ja, vad fan.
Men jag tycker det bara är... Det är bara en multipel expansion och en divergens mellan börsen och banken. Alltså, det är bara för billigt. Och det blir inte disruptat imorgon, och speciellt inte svensk bank. Det är fyra storbanker som delar på marknaden i princip. De har mobilt bank-ID och Swish, vilket är i princip fintech typ, som de själva äger. Så att, det är svårare att disrupta svenska banker. Helt ärligt. Och du får liksom return on equity på 13%, avkastning på eget kapital på 13%, fortfarande lönsamt trots alla bankkontor, nöjda kunder i Sverige. Nej, jag vet inte. Det är 8% direktavkastning om de återinför utdelningen, vilket de lär göra. Även om de inte gör det i år så kommer utdelningen någon gång. Kreditförlusterna är superlåga. Gick från 0,1% till 0,2% under 2008. Så inte ens då hade de höga kreditförluster, så jag vet inte vad som skulle trigga att få det nu. Och varför de kan hålla sig med så låga kreditförluster egentligen. Varje bankkontor sköts ju liksom decentraliserat. De får liksom, de måste hålla sina egna mål och grejer, och de har mer skin in the game för att de är ju delägare i banken genom oktagonen och sådär. Så att, jag vet inte, jag tycker det bara är superbilligt, och även om börsen klappar ihop så får man 7-8%, så att jämfört med vad du får på ett sparkonto eller vilken annan risk du måste ta för att få bra avkastning idag med värderingarna, så tycker jag att det här är ett bra ställe att parkera pengar på.
Ja, absolut. Jag kan väl bara hålla med om att svenska banker har mindre risk för att bli disruptor, för vi är längre fram i utvecklingen. Och absolut, man blir väl typ intvingade i Swish, för att annars hade de stått utanför och tappat det. Men jag som sagt gillar inte banker överlag. Tror att det kommer komma till exempel Revolut eller någon annan sån som kommer disrupta dem på längre sikt. Alltså det handlar om kanske 5-15 år till 20 år. Men
då är jag typ död, så att jag bryr mig inte.
Ja, du är ju så gammal så. Men i regel så, ja, jag är riktigt förbannad på banker överlag just nu.
Det är väl så. Jag förstår frustrationen, de ligger efter, men samtidigt du måste ha ett lönekonto, bolån och så vidare. Det är inte så lätt bara att göra av med.
Nej, och det är ju det som är problemet. Jag tycker de bara har en fördel. Och det är att de har mer kapital än alla andra, vilket är väldigt tråkig fördel. För pengar är pengar, pengar är en commodity. Så är det bara.
Ja, men jag, som sagt, det är som du säger, det kommer ju bli disruptat någon gång, men det är långt kvar. Så att jag tror att det här är en bra, ganska säker investering, skulle jag säga. Om man inte hittar några superintressanta case där ute, så bra säkerställ att parkera pengarna på, tycker jag. Och efter lite multipel expansion, eventuellt någon utdelning, och kunna kramma ur 20-30% ur en sån säker placering, tycker jag är ganska bra. Och det är väl mitt mål. Jag säljer av den här när jag får en multipel expansion.
Det är multiple expansion.
Om den inträffar. Annars tar jag utdelningen, kupongen. Mm. 8% är bra. Om man inte är nöjd med 8% så talar väl det ganska mycket om börsklimatet kanske.
Men utdelningen är ju nollsummespel. Hallå, hallå, hallå.
Ja, jo, vi får se. Men jag tror inte Handelsbanken går ner med 8% varje år för varje utdelning, för då är aktien ner på noll snart. Så har det inte varit historiskt.
Nej, det är en del av avkastningen, men jag tycker det är jättekul när folk fokuserar på att de har utdelning. Utdelningen i sig är inte värdeskapande. Men det...
Nej, det håller jag med om, men om det är det enda sättet att bli belönad för att hålla aktien, så är det ju så.
Ja, ja.
Så är det en period. Medan man väntar liksom. Men absolut. Men just i bank är utdelning också... Ett bolag som inte sysslar med bank som delar ut, då kan man ju undra sig varför expanderar ni inte mer och så vidare. Men en bank kan ju inte bara expandera hur mycket som helst heller.
Ja, det är en annan sak med banker i utdelning faktiskt, än vad det är i andra sammanhang. Så att
precis.
Det är där jag tycker att det är väldigt stor skillnad med en bank. Du kan ju inte räkna på ett kassaflöde från en bank i DCF-format. Nej. Så då gör man ju en dividend discount model istället, och det är det som utdelningen är från banken.
Mm.
Så ofta är värdet där.
Sen tänkte jag snacka lite om bara paradoxspelsläpp, Crusader Kings 3. Sjukt bra. Du, det är tips från den här killen på aktiepubben.
Det går inte så bra nu, va?
Jag vet inte. Han kanske hade druckit för lite för många öl där.
Ja.
Men han var ju inne på att Paradox har tappat det lite sådär. Och du sålde ju inte enkom av den anledningen såklart. Men vi pratade om det här för ganska länge sedan i podden då. Men jag var ju inne på att säga, jag ser inte riktigt det. Och han var inne på att Fredrik Wester inte är lika aktiv längre så där. Men Crusader Kings är ju deras bästa spelsläpp någonsin kan man säga. Inte bara i försäljningssiffror, men jag tänker främst på också att det var bra. Fick bra mottagande out the box så att säga.
Ja, det såg verkligen ut som att det var direkt bra. Och ja, det är svårt att säga att, vad heter det, Fredrik Wester inte var aktiv i den lanseringen. Så ja, det är verkligen coolt. Att de kan släppa ett sånt IP som ändå så gammalt och komma ut med ett nytt spel och verkligen, vad var det, ING som skrev det, Grand Strategy has been redefined eller något sånt där.
Mm. Av de enda som kan redefina det, för att det, ja, det är typ de enda som finns.
Ja,
ja. Paradox äger ju marknaden.
Det är ändå jävligt coolt liksom. Så är det.
Ja, betta inte mot Paradox, det kanske man inte ska göra. Extremt imponerad över det spelsläppet, det fick ju snuskigt bra betyg.
Ja, jag vill bara hävda mig själv här med att jag sålde Paradox. De har gått upp 99% sen jag sålde. Jag köpte Evolution och jag gjorde 214% på den. Så.
Sluta.
Jag vill bara säga att jag gjorde rätt.
Men du gjorde det av fel anledningar.
Jag gjorde två anledningar. En var fel och den andra var rätt. För jag tyckte jag hade bättre avkastningen innan.
Nej, men du gjorde rätt. Men jag tycker bara att det argumentet från den, jag tycker att den killen hade fel. Men han har ju lite insyn i bolaget. Han hade väl ganska bra koll på Paradox, va?
Ja, i och med att han jobbar med att sälja spel till vardags.
Okej, men ja. Så att han kanske har rätt och det kanske visar sig på längre sikt. Men än så länge så tuffar Paradox på bra, kan man säga.
Uppenbarligen, det gör han verkligen. Mm. Så är det. Har du någon mass?
Ja, jag har en mass nyhet. Och det är Millicom. Egentligen ingenting operativt som påverkar bolaget operativt, utan det är insynsköp av Viggo Karlsson, tidigare vd för Kinnevik, så bara det borde göra att han har hyfsat bra koll på Millicom som bolag, och han har även suttit i Millicoms styrelse, vilket borde medföra att han har ännu bättre koll, och han vet nog vad han köper när han köper Millicom, och han har köpt aktier för 80 miljoner kronor.
Så som vad var han från Paradox sa, en fredagskväll.
Precis, där precis ska jag ut på lördag eller vad ska
Exakt.
Ja, men han säger väl, nu citerar jag honom direkt då från en artikel här. Ja, men jag har tyckt att ända sedan Kinnevik knoppade av Millicom att aktien inte har varit särskilt högt värderad. Och nu när det är det definitivt inte det relativt andra telekombolag. Nu har det inte lika stabil sitt som Tele2 och liknande när det gäller marknader. Men potentialen är väl så god. Så att han upprepar bara det många säger om Millicom. Det är billigt, men han stoppar också pengarna där hans mun är. Som inte blir alls ett lika bra ordspråk på svenska.
Nej, verkligen inte.
Jag tycker det var ett stort insiderköp. Och alltså, det är väldigt många institutioner och stora drakar som ser att Millicom är billigt. Men ja, det rör ju inte på sig jättemycket. Men det gjorde inte Gravity heller innan det lossnade. Så jag behåller mina aktier.
Ja, ett värdecase är lite som en islossning. Det kommer mycket på en gång.
Precis.
Mm. Så är det. Men det var alldeles då.
Mm.
Yes. Så kom ihåg, det vi pratade om här är bara inspiration, våra tankar, idéer. Vi har pratat om väldigt många bolag vi köper idag, så jag tänkte att vi kör disclaimer, fast vi inte brukar göra på nyhetsavsnitt. Men det är som sagt våra tankar, idéer. Du ska göra egen analys om du ska köpa ett finansiellt instrument, och du kan förlora delar av ditt kapital eller hela kapitalet om du investerar.
Ja, och vi har väl kört egentligen innehållsredovisningen också, allt eftersom vi har snackat om casen. Jag har ju pratat om vilka jag äger och inte äger då här. Och ja, Paradox ägde jag inte till exempel, och därför jag inte sa någonting.
Yes. Va? Därför du inte sa det.
Mm, precis, så att alla bolag vi äger har vi nämnt att vi äger.
Exakt, och den enda jag tror inte har nämnt att jag äger, det är Millicom. Så att jag äger
också. Precis, det är... Ja, det äger jag också. Men det var, tänkte jag, var underförstått när jag sa att jag behåller mina aktier. Så att, men det kan vara bra att förtydliga.
Mm, så är det. Men då vill jag bara påminna våra sponsorer, Börsdata, den underbara tjänsten som sparar dig pengar. Och alla som vet så sparar det dig också tid då i slutändan. Nu sa jag det fel. Det sparar dig tid och sen i slutändan sparar dig pengar. Och kommer tjäna dig mer pengar om du använder Börsdata rätt.
Precis. Och Valuation Masterclass, investera i dig själv. Investera i dig själv för att bli en bättre investerare egentligen. Lär dig göra korrekta bolagsvärderingar. Och passa på medan priset är $99 istället för $200. Och det här erbjudandet gäller till den 4 oktober. Då. Sen blir priset $149. Mm. Och hur länge det blir $149 vet vi inte.
Nej, exakt.
Det är tills vidare.
Yes, så det var egentligen allt för denna veckan. Så vi vill säga hej då.
Hej då.